Ja, då hälsar jag er välkomna till Center mot våldsbejakande extremism och en podd om krigsförbrytelser. Idag ska vi prata krigsförbrytelser med Rina från Åklagarmyndigheten. Jag heter Jonas Trolle och är chef för Center mot våldsbejakande extremism. Och Rina, vem är du och varifrån kommer du?
Ja, tack. Jag heter Rina Devgun och jobbar då på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Det är en enhet inom åklagarväsendet.
Och vad är ditt uppdrag som specialiståklagare där?
Ja, jag tillsammans med ett tiotal andra åklagare är särskilt utsedda att arbeta med brott som definieras som krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Och vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Mm. Den senaste tiden så har det varit mycket diskussioner kring IS-återvändare. Dels de som har kommit men även de som förväntas komma. Det har också varit mycket diskussioner om lagstiftning som inte finns. Eller lagstiftning som inte är tillräcklig eller lagstiftning som är på väg. När det gäller krigsförbrytelser så är det en lagstiftning som vi har i Sverige. Och som vi har tillämpat och använt under många år. Du och ni, dina medarbetare, ni ser att det finns möjligheter kring den lagstiftningen i fråga om den här gruppen.
Ja, vi har ju arbetat med de här frågorna under ganska många år. Kanske bara kan nämna det att vad det gäller krigsförbrytelser så är det rubriceringen för brott, kan man säga, förenklat mot krigets lagar sedan den 1 juli 2014. Innan dess så kallade man det för grovt folkrättsbrott eller folkrättsbrott. Vilket ibland också förekommer så att man känner till det. Vi har haft ett särskilt arbete inriktat mot Syrien. Så det har inte bara handlat om IS men det har såklart även omfattat IS. Sedan en ganska lång tid tillbaka.
Hur ser du på förutsättningarna idag då? Om man tittar på möjligheterna utifrån din och dina medarbetares expertis för förutsättningarna för en lagföring mot delar ur den här gruppen?
Ja, vi har ju sedan den stora flyktingströmmen egentligen 2015 tittat särskilt på Syrien. Och skälet till det har varit att vi har sett att det skulle kunna finnas väldigt mycket bevisning i Sverige. Och vi har därför valt att dokumentera vittnesbevisning, målsäganden i Sverige. Och det har ju omfattat både brott av den syriska regimen, andra organisationer, men även IS. Och de brott som blir aktuella, ja, det är de brott vi kan se i internationella rapporter. Bland annat så finns, ja, det finns ju många stora organisationer som Amnesty och Human Rights Watch, men det finns också FN-organ som arbetat särskilt med att utreda och komma med rapporter om brott begångna i Syrien eller Irak. Och ett sånt område som vi har tittat särskilt på, det var efter det att FNs undersökningskommission kom med en rapport 2016 om att det angrepp som riktades mot yazidierna i Irak skulle kunna utgöra ett folkmord. Så inledde vi också en utredning om folkmord och har sedan dess tittat närmare på det brottet. Men det finns flera rapporter som talar för att just IS som organisation då tillsammans med anslutna har begått både folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Och därför så är det alla brott som vi skulle kunna titta på och som skulle kunna aktualiseras för de här personerna.
Mm. Det här är ju en sida av den här frågan som kanske inte är så uppmärksammad, men som jag tänker att är en väldigt viktig i fråga om att visa på en att samhället, vårt svenska samhälle ändå har en, att vi reagerar mot det här och att det finns förutsättningar för att de här människorna som kan misstänkas för brott också blir lagförda. Hur ser du på förutsättningarna att kunna göra det här arbetet utifrån en svensk kontext eller i samverkan med andra länder i Europa och på andra ställen i världen?
Men det finns ett väldigt bra samarbete med i synnerhet andra europeiska länder. Och jag tror också att det finns väldigt mycket bevisning utanför Syrien och Irak. Dels genom att det kan vara misstänkta gärningsmän som kommer tillbaka. Men också målsäganden och vittnen. Sen måste man också komma ihåg att när det gäller konflikten, den väpnade konflikten i Syrien och Irak, så är det en av de mest dokumenterade konflikterna som vi har sett. Så det finns ett enormt bildmaterial som man kan titta på.
Kan det till och med vara så att det material som finns är så, det är så omfattande kanske i bilder och i vittnesmål att det är lite svårt att navigera i det här?
Så kan det vara, men då ska man ändå komma ihåg att det finns ingen preskriptionstid för de här brotten. Så vi har tid på oss att utreda dem. Sen tror vi också att samarbetet pågår och vi arbetar aktivt för att minska så att säga, utrymmet för att man ska kunna undgå straffansvar. Är det så att man finns på en film eller en bild så hoppas vi kunna identifiera personer. Men jag tror inte heller man ska stirra sig blind på den här typen av digital bevisning. Den är viktig, absolut. Men om vi jämför till exempel med den rättegång som har pågått nu i Svea hovrätt som rör folkmordet i Rwanda, så bygger den helt och hållet på muntlig bevisning. Och att vi hoppas ju kunna komma vidare i de utredningar vi har med hjälp av att människor som finns i Sverige, både målsäganden och vittnen, kan berätta vad de har varit med om, vad de har sett eller kanske hört någon annan berätta.
Jag har jobbat som polis i många år. Jag har jobbat med grov organiserad brottslighet och jag har även jobbat på internationell basis i ett flertal ärenden. Och då har vi ju jobbat inom ramen för någonting som kallas för Joint Investigation Teams, JITTAR. Skulle det kunna vara tillämpbart här tillsammans med några länder i Europa? Vad tror du om det?
Det tror jag absolut, och det arbetet kan man säga pågår redan. Inom Eurojust så finns det ett samverkansorgan där vi tillsammans med andra åklagare och poliser i andra länder som arbetar med just de här brotten försöker hitta bättre metoder för att identifiera de här gärningarna. Vi vet till exempel att det finns ett stort antal yazidiska målsäganden i Europa. Och där jobbar vi aktivt med att försöka hitta potentiella gärningsmän om de finns i Europa. Jag kan väl säga att i vårt arbete ser vi inte så att säga, Sveriges gränser som begränsande på något sätt, utan samarbetet inom Europa är så pass bra att jag skulle säga att det absolut inte utgör något hinder för att vi ska kunna driva en utredning och kunna driva den väldigt långt. Och jag tror också att man ska komma ihåg att precis som du är inne på, att vi har ju arbetat på det här sättet under ganska många år när det gäller andra brott. När det gäller människohandel, nätverk, pedofilnätverk, narkotikasmuggling. Och jag skulle säga att det finns en ganska stor kapacitet att utreda och lagföra tillsammans med andra europeiska länder.
Jag kan tänka mig, utan att veta, så kan jag tänka mig att många av de här potentiella gärningspersonerna kan ha gjort sig skyldig till väldigt, väldigt mycket olika brott under en lång utsträckning av tid. Är det så i den här typen av utredningar att man kanske begränsar sig till vissa delar och gränsar av, ungefär som du tänker att man gör i vår vanliga vardag när det gäller utredningar av brott?
Ja. Där får man nog se lite till brotten. Vissa brott går inte att begränsa bort. När det gäller brott mot person, brott mot barn. I det här fallet, skulle det handla om folkmord, så kan vi inte gärna begränsa bort enskilda gärningar. Utan just de här tre brotten, brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser, är så pass allvarliga att utrymmet är ganska litet. Men sen så är det ju också så att de här brotten, kan man säga, en slags paraplydefinitioner på väldigt många enskilda gärningar. Så att brotten i sig innefattar ju våldtäkt, plundring, sexuellt slaveri, mord, misshandel. Så att det är klart att det kan finnas mindre allvarliga varianter av även dessa brott.
Mm. Vi har ju pratat om det här förut, du och jag, Rina, om vad det är för typ av handlingar som skulle kunna vara under straffansvar. Finns det något eller några exempel som du kan ge som skulle kunna, utan att gå in i detalj, men bara beskriva lite vad som skulle kunna utgöra en krigsförbrytelse?
Ja, dels så tittar vi på vad vi känner till om vad IS till exempel har gjort och vad man kan ha sett i media, men också i internationella rapporter. Så har vi dels inom folkmordet, så finns ju våldtäkt som ett brott och sexuellt slaveri. Har man haft en person i ett hushåll som har varit slav, så är det en del av folkmordet. Vad gäller krigsförbrytelser, så förstörelse av civil egendom, att man plundrar, att man förstör kulturhistoriskt värdefulla objekt. Och då behöver det inte vara den här typen av förstörelse som är så att säga grandios eller storartad, så att man spränger ett helt tempel eller liknande, utan det kan vara relativt mindre gärningar, men att man förstör enskilda objekt. Mm. Men som har ett högt kulturhistoriskt värde, så är det en krigsförbrytelse, och krigsförbrytelser som sådana betingar ett högt straffvärde.
Du pratade när vi träffades vid tidigare tillfällen, så pratade du om också det här med medhjälp, alltså att man inte är huvudgärningsman utan man kan vara medhjälpare till någonting, och du var inne lite grann på det här med att man hyser någon som är tagen i slaveri, men man kanske inte är den som utnyttjar den som tas i slaveri, men man befinner sig i det hemmet. Skulle det kunna vara ett exempel på ett medhjälpsbrott?
Ja, och det är viktigt att tänka, tror jag, gällande alla de här gärningarna, att man ska nog, jag tror att de flesta kan identifiera vad ett mord är, vad en misshandel är, vad en våldtäkt är. Och precis som i Sverige när vi utreder den typen av brott, så tittar vi inte bara på den direkta gärningsmannen, utan vi tittar på alla som enligt svensk rätt skulle kunna ha ett straffansvar. Det vill säga medhjälpare, främjare, men även stämpling och anstiftan, förberedelse, sådana former som vi kan titta på också.
För med det resonemanget så utökas ju paletten av personer som kan misstänkas för brott här. Då är ju även sådana vuxna som har rest med och bott och, så att säga, i någon mening underhållit och underlättat för kanske huvudgärningspersonen.
Mm. Ja, de kan vara oerhört intressanta. Om inte annat så kan de ju vara väldigt intressanta som vittnen. Mm. När det gäller det vi känner till om IS angrepp mot civila, så menar vi på att det borde rimligtvis finnas väldigt många vittnen till hur civila har behandlats på de här platserna. Och även om man inte själv har varit delaktig eller känt till, så borde man kanske ha sett något. Men som du, precis som du är inne på, så kan man ju även bara genom att på något vis främja en annan gärningsmans agerande, så kan man också vara medskyldig, absolut.
Det finns även andra brott, inte bara krigsförbrytelsebrotten, utan även annan brottslighet. Vi har ju exempel här nu, vi har exempel på barn som har följt med ner och som har på olika sätt drabbats. Förutom att de har utsatts för en massa umbäranden med svält och svåra förhållanden, så kan de också ha utsatts för brott. Mm.
Och det är viktigt att komma ihåg att för just de här brotten, krigsförbrytelsebrott mot mänskligheten och folkmord, så har vi det som kallas för universell jurisdiktion. Så det behöver egentligen inte finnas någon direkt koppling till Sverige, utan vi kan utreda och lagföra dem i Sverige. Och det bygger på att vi har ett internationellt åtagande. Sen har vi vissa andra brott som vi också har universell jurisdiktion för. Till exempel våldtäkt mot barn. Och det kan ju komma att aktualiseras om det handlar om att man har blivit bortgift i tidig ålder eller liknande. Och det är viktigt att man är uppmärksam även på den typen av gärningar. För att vi vet ju att det har funnits väldigt mycket barn i de här områdena. Och det är inte omöjligt att även det brottet skulle kunna komma att aktualiseras. Mm.
Och jag tänker ju som gammal människohandelsbrottsutredare, så tänker jag också att det finns säkert en del unga människor, såväl som vuxna, som har utnyttjats i krigstjänst. Och då är det ett människohandelsbrott, kan vara, om man är tvingad till det. Jag inbillar mig att även den typen av brottslighet skulle kunna vara aktuell.
Och den typen av gärningar skulle nog också kunna omfattas av bestämmelsen om krigsförbrytelser. Mm. Okay. Och även brott mot mänskligheten när det gäller just sexuellt slaveri till exempel. Eller att man...
För det kan ingå alltså i det istället? Så att då konsumerar krigsförbrytelsen... nu blir det väldigt detaljerade frågor här som kanske...
Det får man nog ta ställning till när man har ett ärende framför sig, exakt vilka rubriceringar som kan komma att aktualiseras. Men att ha barnsoldater till exempel är ju ingenting som är tillåtet. Men även människohandelsbrottet, absolut, det tror jag skulle kunna bli aktuellt. Och det kanske man också vill titta på, inte bara när det gäller vad som har skett inom den väpnade konflikten, utan också vad som händer efter. Mm. Det är viktigt att man är uppmärksam även på, så att säga, i flyktingströmmen eller vid flyktingläger. Vad är det som händer där? Det kan ju faktiskt vara så att det även begås brott då. Mm.
Det är ju mycket diskussioner kring just det här att saker och ting inte går. Att det är människor som undandrar sig straffansvar, och det är någonting som för samhället är djupt otillfredsställande, för en rättsstat och för en demokrati. Och vi kan också konstatera att åtminstone när det gäller annan typ av brottslighet som inte handlar om krigsförbrytelser, så är det relativt få ändå som blir lagförda. Utan att ge någon som helst utfästelse, vad tror du på möjligheterna här? Finns det bra förutsättningar att kunna få ett antal lagförda och dömda här?
Ja, dels tycker jag att vi ska titta på att vi har redan 5, jag tror numera 6 fällande domar som gäller just brott begångna i Syrien eller Irak, men det vill säga ändå brott relaterade till den pågående väpnade konflikten. Det i sig tycker jag är talande för att vi faktiskt kan göra någonting. Sen är det så, och det tycker jag man ska ha med sig, man måste ha ett visst tålamod. Det tar tid att bygga upp den här typen av bevisning. Det tar tid att kanske identifiera gärningsmän. Men fördelen är ju just, och det vill jag särskilt peka på, dels den kapacitet som finns bara inom Sverige men också inom Europa. Men också att det här är brott som inte preskriberas. Vi kommer att kunna göra det här under väldigt lång tid. Och det kan ju vara så att det finns personer som har uppgifter som de vill lämna till polisen men kanske inte gör det just nu. Man kanske vill berätta det till en socialtjänstsekreterare. Man kanske gör det i något skede men kanske inte just nu. Men då måste man också komma ihåg att det är brott som inte preskriberas. Så att det görs det om 3 år eller 5 år så kommer vi kunna titta på det. Sen är det alltid så, och det gäller ju alla brott, att utredningsmöjligheterna är ju bättre ju färskare brottet är. Så det är klart att vi är intresserade av att man kommer, har man uppgifter att lämna, att man kommer i kontakt med polisen. Och att är man osäker på om ens uppgift är intressant, så tycker jag att då ska man nog ringa den grupp poliser som arbetar särskilt med det här och bara bolla det. Mm. Se om det är någonting som kan vara intressant.
Så det man kan säga är ju att den som har gjort sig skyldig till den här typen av förbrytelser kommer aldrig kunna känna att hon eller han kan gå fri. Utan att det här är någonting som kan komma under hela dess levnad, att de kan bli lagförda för det här.
Ja, det åtalet som nu pågår i Svea hovrätt, eller det målet, domen kommer väl om ett tag här. Det är ju händelser som skedde för 25 år sedan. Mm. Och det säger ju någonting att det kan ta tid, men nej, man kan nog inte sitta lugnt i båten.
Nej, och vi kan ju ibland fortfarande se bilder på väldigt gamla män som rullas in i rättssalar i rullstol nere i Tyskland eller på andra ställen i världen för brott som skedde för över 70 år sedan.
Mm. Och sen är det ju så att just vad det gäller kriget i Syrien och Irak så är det så oerhört dokumenterat, till skillnad från till exempel Rwanda. Och det finns väldigt många organisationer, både FN-organ men även andra, som har samlat på sig väldigt mycket bevisning och har den. Så att det kan ju vara en fråga om tid innan personerna på de här filmerna och på de här bilderna identifieras.
Du sa polis och du sa socialtjänst. Polisen har ju en krigsbrottssektion på nationella operativa avdelningen, men sen finns det ju en väldig massa andra poliser ute i landet. Och så finns det också en väldig massa människor som jobbar inom socialtjänsten. Vi tänker oss med den här podden och vårt arbete att vi ska ju nå ut till praktiker som jobbar i lokalsamhällen. Och det som jag tänker är viktigt att uppmärksamma här, det är ju det att många har möjligheter att kunna göra skillnad på det här området genom att ha fokus och förstå vad det är man ser. Mm. Och det finns också sekretessbrytande regler för exempelvis socialtjänstmedarbetare. Är det någonting som du vill berätta lite om?
Ja, men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det är så att säga, och det vill jag påpeka, att flera av våra ärenden har initierats av att enskilda poliser ute i landet har sett någonting, förstått någonting, fått någonting berättat för sig som inte har skett i Sverige, men de har ändå reagerat och tänkt att nej, men vänta nu, det här kanske är någonting som skulle kunna vara krigsbrott. Och sen informerat den här utredningsgruppen som du nämnde. Och det har varit otroligt viktigt, för vi kan inte finnas, och våra poliser som jobbar särskilt med det här kan inte finnas överallt i hela landet, utan det är ingången till de här anmälningarna är ofta poliserna ute. Det är också de som träffar personer, det är de som pratar med personer. Det kan ju vara så att uppgifterna kommer från någon annan, en flickvän, en mamma, någon helt annan, en kompis. Och samma sak tänker jag gäller för socialtjänsten, att man kan få information. Men man kanske inte identifierar att det här är någonting som vi faktiskt är intresserade av och som faktiskt kan gå att arbeta vidare med. Och det tycker jag är viktigt att vi försöker få fram, att vi är intresserade och det finns särskilda poliser och särskilda åklagare som jobbar med det här.
Och det finns en möjlighet att kunna göra skillnad också. Så det är inte heller fråga om att det inte gör någon skillnad om man använder exempelvis de sekretessbrytande reglerna att lämna information om grov brottslighet.
Mm. Och ibland kan det också vara så att om man anser att man inte riktigt kan det eller att lagstiftningen inte täcker det, träffar man en person i ett sammanhang som kanske har någonting att berätta. Jag vet att jag läste en intervju i DN med en kvinna som hade varit utsatt för brott i Syrien och Irak. Och hon berättade att hon hade berättat det för en läkare som inte, tror jag, visste hur man skulle hantera informationen. Ibland kanske det kan räcka med att man förmedlar. Att man själv kanske inte kan göra något, men det finns några som arbetar med det här, så om man själv då vill kontakta dem.
Mm.
Men självklart är vi väldigt intresserade om just yrkesverksamma också. Att träffa på personer och förmedla den kontakten inom ramen för de sekretessbrytande bestämmelser som faktiskt finns och som man kan använda sig av.
Mycket i diskussionen, och den handlar ju om att samhället ska visa initiativförmåga och att vi ska visa kraft mot det här. Och om man tittar på krigsförbrytelser just, vad är det för påföljder vi pratar om som kan komma att vara aktuella för om en person skulle bli dömd för olika typer av krigsförbrytelser? Vad pratar vi om för påföljder?
Ja, vad det gäller folkmord och brott mot mänskligheten så är straffskalan upp till livstidsfängelse. Och när det gäller krigsförbrytelser så är det upp till 6 år, och är det grov krigsförbrytelse så är det upp till livstid. Så det är höga straff för de här brotten. Det här är ju brott som internationellt sett anses vara de värsta brotten. De mest allvarliga, de som i princip alla är överens om är brott. Och som i princip alla länder har möjligheter att lagföra. Och det tror jag de flesta kan förstå, att till exempel brottet folkmord, det är verkligen det absolut allvarligaste brott vi har. Så är det så att någon kan misstänkas för det, och då är det viktigt också att man, ja, när det handlar om omständigheter som kan vara intressanta för oss, så är det viktigt att tänka att vi behöver inte få information som leder till en fällande dom på en gång. Utan tröskeln för att vi ska initiera en förundersökning är om det finns anledning att anta brott. Det är en väldigt låg tröskel. Och det är viktigt att man kommer ihåg det, så att väldigt mycket information kan vara intressant för oss för att börja titta på någonting. Och sen får man ju se vart det leder. Men det är viktigt att man inte sätter ribban för högt.
Nej, precis. Och det är ju också viktigt att rätt person sätter den ribban.
Mm.
Att det är åklagaren som gör den bedömningen. Att det inte är så att den enskilde tjänstepersonen känner att men det här blir säkert ingenting. Mm. För det finns andra som kan se helt andra öppningar. Och det kan jag väl känna i mina möten med dig och dina medarbetare, att ni har öppnat ögonen för mig i en helt andra möjligheter än det som kanske har framkommit sedan tidigare, som jag tycker är oerhört intressanta och som också gör att jag såg, utan att ha några, jag har ju inga ärenden såklart, men jag såg ju givetvis möjligheter på ett helt annat sätt idag efter att ha lyssnat på er än vad jag har gjort tidigare, möjligheter till att kunna lagföra fler i det här.
Och det är viktigt att komma ihåg också att som åklagare så kan du bara jobba inom ramen för förundersökningar. Men polisen har ju faktiskt så att säga flera olika enheter, och de har också en underrättelseenhet som kan hantera anonyma tips och annan typ av information som lämnas. Det kan man komma ihåg, den typen av information kan oftast inte användas i förundersökningar, men det kan vara information som sen kan leda till att man kan komma vidare.
Ja, det är ju pusselbyggandet,
ja,
och det är jag ju väl bekant med, att det är många bäckar små, och sen till slut så kan man, jag brukar säga, eller en vän till mig brukar säga det, att underrättelsearbetet är som en ficklampa, den lyser upp på ett område och så får man titta i det området, den riktar strålen mot, ljuskägla mot någonting, och så tittar man i det området och sen så kommer det flera ficklampor och till slut så har man en bra bild som man så kan använda då också i en FU-del.
Mm.
En förundersökningsdel. Mm. Jag tänker, är det någonting som du tycker att jag har glömt här? Är det någonting som du vill tillägga?
Nej, men jag tror att man inte ska göra det för komplicerat heller. Att är det någonting som verkar intressant eller låter konstigt, eller man funderar på att men nu, den här personen berättar någonting som jag undrar verkligen, ja, skulle det här kunna vara någonting som utredningen för krigsbrott inom nationella operativa avdelningen är intresserad av, så är de ganska lätta att hitta. Man kan bara söka på polisens hemsida efter krigsbrott, så kommer man snabbt in på den hemsidan. Och det går nog ganska snabbt att få tag på en enskild utredare som jobbar där. Och bara diskutera saken. Det här vet jag. Är det någonting som kan vara relevant? Istället för att fundera för mycket på om det är det eller inte.
Och jag tänker också att anmälningsplikten är ju en grundläggande del i polisens arbete. Och skriva anmälningar på saker som kan utgöra ett brott, det är ju någonting som polispersonal oavsett nivå gör varje dag. Och mycket av det vet man redan från början kanske inte kommer leda till någonting. Men även på det här området så är det ju viktigt att man vid misstanke om brott faktiskt kan det här området, åtminstone på en hyfsad nivå, och att man gör de här anmälningarna precis på samma sätt som inom socialtjänsten, att personal utnyttjar möjligheten till att bryta sekretess.
Ja, men verkligen, och som jag sa tidigare så är det just så vi har fått vissa av våra ärenden. Var någon person som greps för till exempel rån, och man hittade uppgifter i hans mobiltelefon som man tyckte var intressanta. Och gjorde just det, att man ringde och kollade. Och det ledde till ett relativt långt fängelsestraff, ska jag säga.
För krigsförbrytelse?
För krigsförbrytelse. Ja. Ett och ett halvt års fängelse.
Ja. Så vår rekommendation här nu då, det är ju att i det här multidisciplinära samhället som vi är och verkar i som tjänstepersoner med olika, så ska de medarbetarna även ha på sig glasögon som omfattar våldsbejakande extremism, som omfattar krigsförbrytelsebrott, och hålla ögonen öppna i detta. Mm. För det finns möjligheter. Det finns många möjligheter.
Och också skyldigheter. När det gäller just de här brotten så har vi ett internationellt åtagande, och det träffar ju på något vis alla aktörer i samhället som på något vis utövar myndighet. Att kunna identifiera och veta vad man letar efter. Men som sagt, man ska inte göra det för komplicerat. Det är många av de gärningar som man i en svensk kontext skulle kunna identifiera som våldtäkt, mord, misshandel. Det är den typen av gärningar. Det är bara att de har skett inom ramen för en väpnad konflikt eller på en annan plats.
Det är gärningar som vi har hanterat många, många gånger tidigare i Sverige. Mm. Men med den skillnaden att det är på en annan plats. Mm. Ja. Mm. Men Rina, jag tror att vi är klara här. Och jag tackar dig så jättemycket för att du kunde komma hit.
Tack för att jag fick komma.
Och för er som vill läsa på mer om det här så rekommenderar jag varmt polisens hemsida, där man kan navigera sig fram till det som omfattas av krigsförbrytelser. Åklagarmyndighetens hemsida, där du också kan nå information. Center mot våldsbejakande extremism hemsida. Och lagen SFS 2014:406, den går att hitta både på länkar kopplat till de här hemsidorna, men även på regeringens hemsida. Det är en lagstiftning som är rätt så lätt att både läsa och ta till sig. Den är modernt skriven och lättfattlig, vilket gör att vi kan varmt rekommendera en genomläsning även av den. Och med det sagt så vill jag tacka för uppmärksamheten och för att ni har lyssnat på denna podd.